Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag, vem vinner slaget om landsbygden och hur mycket ligger egentligen i potten? Kommer Norsi-tillägget att avgöra valet och är det liberalt med skoluniform? Häng med! Här är tisdag den 1 februari och dags för ett nytt sammanträde i politikrummet. I alla fall för dig, Helena Isén.
Hej, hej.
Och för dig, Filippa Rogvall.
Hej.
Och jag heter Viktor Bartkron, medverkar på distans. Hoppas det låter rimligt bra ändå. Vi slänger oss direkt in i det politiska nyhetsflödet som verkligen börjar komma igång efter jul- och nyårsdvalan. Nu på förmiddagen så har exempelvis Centerpartiet haft presskonferens.
Och vi kommer idag att presentera ett åtgärdsprogram för en kraftig grön omställning för hela landet.
Ja, och sen pratade Annie Lööf länge efter det. Filippa, om vi ska försöka sammanfatta vad det är som föreslås. Varsågod.
Ja, men det är den här heta drivmedelsfrågan som Centerpartiet har kommit med sin egen lösning på. De vill sänka
alltså,
skatten.
Alltså heta frågan för att drivmedlet är dyrt helt enkelt.
Det är väldigt dyrt och det är framförallt en hög efterfrågan på biodrivmedel i världen just nu som gör att priset blir ganska högt när man ska ha den här reduktionsplikten som vi har i Sverige, att man blandar in förnybara drivmedel i bensin och diesel. Och Centerpartiets lösning på det är att sänka skatten på biodrivmedel. Och den här beräkningen de gör är att det skulle vara en sänkning med en krona per liter diesel, 33 öre för bensin. Och då har ju det här föranletts av förslag från både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och deras förslag går ut på att sänka reduktionsplikten istället, alltså andelen biodrivmedel som ska blandas in, motsvarande runt 3 kronor vid pumpen då per liter diesel. Och det tyckte Annie Lööf var ett skott mot klimatpolitiken.
Okay.
Och det här förslaget som de kom med idag, det var också ökad inhemsk produktion av biodrivmedel, fördubblad dieselnedsättning för jordbruk, höjda reseavdrag på landsbygden och så vidare. Så att de presenterade ett helt paket för den här viktiga väljargruppen.
Ja, en viktig grupp för särskilt Centerpartiet, åtminstone historiskt. Helena, vad är det som gör att det här kommer just nu då? Är det bara prisnivåerna som detta är en djupt känd reaktion på, eller finns det mer?
Ja, det där är ju naturligtvis en grund till det hela, men de är ju oerhört stressade i Centerpartiet just nu. Det är ju många faktorer här som spelar in. Vi ska ju komma ihåg att väljarstödet för Centerpartiet har ju legat stadigt på 8, 9 och ibland högre procent. Och har nu sjunkit ner till 6% plötsligt, så att det där är ju en stressfaktor. Sen finns det ett internt uppror där det kokar då bland gamla kärnväljare. Lantbrukare larmar ju om inte bara bränslepriser utan även elpriser som gör det jättesvårt att driva gårdar och lantbruk och sådär. Och sen har det nyss kommit en opinionsmätning i lantbruk som visar att Sverigedemokraterna är större än Centerpartiet bland lantbrukare. Alltså det parti som Centern har lagt all kraft på att isolera. Och till råga på allt inför deras kommundagar nu i helgen då, så är det två tunga partidistrikt eller länsförbund som det heter i Centern som enligt en artikel i Dagens Industri i alla fall just före de här kommundagarna som ska vara med start på fredag har skrivit till partistyrelsen och krävt någon form av agerande för just de skenande bränslepriserna. Så det finns ju en frustration över att de andra partierna lägger fram det ena förslaget efter det andra och Centern har liksom inte haft något motbud här. Men frågan är ju hur ska hon få igenom det här? Hon är ju singel i svensk politik kan man ju säga.
Ja, hittills har vi inte hört något från Moderaterna. De kanske nappar.
Lite svårt att se det kanske. Det ska vi säga, det är ju inte. Det är ju en, även om gruppen lantbrukare inte är den största gruppen i svensk politik nu för tiden, så är ju symboliken i det här är ju dubbel. Dels handlar det ju om att Sverigedemokraterna är Centerpartiets stora nemesis i svensk politik, men det var ju också bara så att våra yngre lyssnare är med på det. Det var alltså lantbrukarna som grundade det här partiet som heter Bondeförbundet för. Jag är ändå inte så gammal att jag var med på den tiden, men ja, det är klart att det där kan vara en stress. Men om vi tittar lite bredare på den här frågan, så det är ju det här att jaga, och du var inne på det också Filippa, att jaga den här gruppen som vi lite fördomsfullt kan kalla för väljarna ute i landet. Det gör man nämligen i politiken. Det här har ju blivit väldigt, väldigt populärt på senare. Det började ju egentligen på allvar runt 2016 när Brexit-sidan vann folkomröstningen i Storbritannien och Donald Trump valet i USA. Och reaktionen i stora delar av Europa tror jag, men inte minst i Sverige var ju att detta berör oss, rätt eller fel. Vi måste förhindra en motsvarande utveckling. Stefan Löfven nobbade Almedalen för det var så elitistiskt och han började åka runt i bruksorter istället och visa att hela landet skulle leva. Kristdemokraterna började prata om det svenska hjärtlandet som ju var en direkt import från den amerikanska högern. Väldigt mytologiskt det där hjärtlandet. Man har inte riktigt lyckats förklara vart det ligger än så länge. Men de här partierna är heller inte ensamma. Helena, just nu är det väldigt många om det här budet, skulle man nästan kunna säga.
Ja, men verkligen. Det är ju väldigt stor uppmärksamhet i största allmänhet faktiskt just nu kring glesbygdsfrågor. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar har ju varit ute i landet och rest väldigt mycket för att hon vill locka manliga väljare i bruksort. Det har varit ganska uttalat. Och det görs stora reportage om hur partierna satsar. Till exempel Kristdemokraterna som nu vill bli ett landsbygdsparti. De har erövrat den tidigare centerpartisten Staffan Danielsson som ju lämnade centern för att hans invandringskritik inte gick hem där. Han blir intervjuad i tidningarna, flera andra också. Sverigedemokraterna har nu plockat fram Mattias Karlsson som ny glesbygdspolitisk talesperson, han som brukar kallas för deras chefsideolog. Så att det är ju mycket på det här temat just nu.
Medan Moderaterna vill ta makten i Stockholm igen, eller?
Ja.
Kanske, de har väl fått en del intern kritik för att de är för dåliga på det i alla fall. För de har ju också varit ute och vevat. Det är mycket jaktbilder på Ulf Kristersson och Ebba Busch tillsammans. Och man profilerar sig mycket utåt landet, försöker i alla fall. Men Filippa, ibland låter det i debatten som att det bara finns två väljardemografier i Sverige. Alltså det är antingen bor folk på Södermalm i Stockholm och är jätteurbana. Eller så är det ytterknäcke i Bergslagens inland. Där folk bor med 7 mil till närmsta pump. Så ser det ju inte riktigt ut i Sverige egentligen. Men om vi pratar om det här med glesbygdsväljarna som många gör nu, ofta ganska slängigt, men finns det några siffror på hur många handlar de egentligen?
Ja, alltså jag har försökt ta reda på det här och det finns verkligen olika definitioner. Statistiska centralbyrån, de uppger att 88% av svenskarna bor i en tätort, men då räknar de orter med fler än 200 invånare. Och det kanske inte alla skulle klassa som en metropol. Men det skulle i så fall innebära att runt 12% bor på glesbygd. Sen finns det en FNs definition som går helt i motsatt riktning. Och de anser då att en storstad har mellan 5-10 miljoner invånare. Medan en medelstor stad har mellan 1-5 miljoner invånare. En vanlig stad uppemot 1 miljon invånare. Så att enligt deras modell då skulle hela 76% av Sveriges befolkning klassas som lantisar. Men sen den tredje definitionen som jag kanske kände passar bäst i det sammanhanget, det är Hela Sverige ska leva, en organisation som jobbar med de här frågorna som redogör för den. Och den användes då i regeringens landsbygdsprogram mellan 2014-2020. Och då definierar man landsbygd som områden utanför tätorter med mer än 3000 invånare. Och det skulle göra att cirka 25% av svenskarna bor på landsbygd eller glesbygd.
Skulle nog ändå säga att det är en högre siffra än många tror. Det är ändå en fjärdedel av väljarkåren som bor så pass glest i alla fall. Och sen kanske man får ge FN en poäng i sin definition också.
Men politikerna älskar ju att säga att vi bor i ett avlångt land.
Mm. Jo, och det är många av dem som bor även i tätare orter gör det ju under omständigheter eller i utkanten av orter. Det är ju
Stockholm,
gränsen,
man åker mest bil i hela landet brukar man väl poängtera.
Till exempel, ja. Det är ju ändå så, det kan man kanske påpeka, många blickar ju mot USA. Socialdemokraterna gjorde det väldigt starkt efter Donald Trumps vinst där. Man skulle stävja den typen av utveckling. Kristdemokraterna är övertydligt inspirerade av den republikanska retoriken, i alla fall före Trump och Sverigedemokraterna. Ja, precis. Och Sverigedemokraterna är väl ganska inspirerade av den republikanska retoriken efter Trump. Så mycket går ut på det här med hjärtlandet och de dumma storstäderna och så. Det är en skillnad, ska man bara säga, mellan amerikansk och svensk politik. Att i Sverige är det ju lite svårare att bygga ett framgångsrikt case på det här eftersom det finns inte en massa glesbygdsstater i det svenska inlandet som man kan vinna, få alla senatorer och därmed ett bättre valresultat. Alla röster räknas ju på ett annat sätt och väldigt många människor bor trots allt i storstadsregionerna, och jag menar, även Sverigedemokraterna har fler väljare i Stockholm än vad de har i Bergslagen och Smålands inland, även om andelen är mindre. Men ändå en spännande fråga att följa framgent. Ja, vi hade nyheter i politiken även igår av det lite större slaget får man säga. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och framförallt Vänsterpartiet presenterade då det förslag till pensionsreform som ju var Vänsterpartiets krav för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister i november. Man förhandlade då fram till kvällen före omröstningen, den första omröstningen ska vi säga, för de som minns hur det gick till. Det handlade hur som helst, och det handlar om en rejäl slant till de med lägst pension i Sverige. Ett Norsi-tillägg som vänsterledningen själva ville formulera det igår. Vi får se om det ska distribueras i form av mynt med Nooshi Dadgostars ansikte präglat på, eller om det bara blir en check med hennes profil eller någonting sånt. Inget förvånar väl längre när det gäller Vänsterpartiets framgångar i förhandlingar. Helena, du skrev om det här igår. Hur ser den här reformen nu ut efter några månaders knådning och vidare förhandling?
Ja, på tal om temat att locka väljare då, den har vuxit den här reformen ganska kraftigt. När de presenterade den då i november så handlade det ju om 700 000 personer med de lägsta pensionerna, och det skulle kosta 7,4 miljarder då. Man skulle kunna få upp till 1000 kronor i månaden. Nu har de vidgat det här så att nu kommer det att gälla upp till 1 miljon människor nästan. Så att det är fler än de som har de absolut lägsta pensionerna som kommer att omfattas av det här. Och hela reformen kommer att kosta 9,4 miljarder kronor. Och det är ju så här då att precis som man sa i november så ska de första tilläggen, garantitilläggen då, betalas ut precis 2 veckor före valet. Så att det är ju verkligen ett praktfullt valfläsk om det nu blir av.
Ja, precis. Vi återkommer till det. Men först, alltså, det här satt ju väldigt långt inne i förhandlingarna. Man blev inte överens förrän i absolut, inte sista stund, men sent på kvällen före en omröstning på morgonen. Vad tror du nu med några månaders distans? Är Socialdemokraterna besvärade överhuvudtaget över det här de har gått med på, eller ser de mest möjligheter i hela upplägget?
Då när det begav sig så var de ju väldigt besvärade, därför att de lyckades ju skrämma bort Centern på kuppen. Alltså den här väldigt intima relationen.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Som blev med Vänsterpartiet och som Vänsterpartiet tvingade fram med presskonferenser på bästa sändningstid i tv och så vidare, skrämde ju bort Centerpartiet. Men nu med lite distans så tycker de nog att det här är ett ganska bra upplägg som ger dem rätt stora möjligheter. De vet ju fortfarande inte om det går igenom, men skulle det inte göra det så är det ju ändå så att det här är ett praktfullt, fint vallöfte till en väldigt stor väljargrupp, och skulle då oppositionspartierna säga nej till detta så kan de ju måla ut högern som väldigt ondsint och elak mot de äldsta väljarna med lägsta pensionerna.
Sverigedemokraterna som har drivit den här frågan har väl ändå gläntat på dörren mot att gå med på förslaget?
Ja, de har ju en svår sits här, därför att det är klart att det inte är så lyckat för dem att skapa dålig stämning i högeralternativet så kort tid före valet. Det är inte lätt för Sverigedemokraterna att säga ja till en sån här uppenbart valinriktad satsning. Men ska de säga nej så är det ju också väldigt tufft, eftersom de har verkligen gått fram med krav på väldigt stora satsningar på pensionärer. De har ju pratat om en satsning på 25 miljarder och så vidare. Så att det är ju, de sitter ju i en svår sits. Jag tror för Sverigedemokraternas del att det krävs ett likvärdigt alternativ från högersidan, att de enas om någonting som gynnar pensionärerna. Alternativt att man upptäcker någonting i det här förslaget och som går emot deras politik på något kärnfullt sätt då. Att det till exempel ska omfatta väldigt många utrikesfödda personer som inte har jobbat i Sverige alls och så vidare. Alltså det krävs nog någonting sådant för att de ska kunna säga nej utan att tappa ansiktet inför sina väljare, tror jag.
Så de skulle kunna kontra med ett eget förslag tillsammans med höger oppositionen.
Ja, det kan man ju inte utesluta i alla fall.
Och som vanligt så går då frågan till Centerpartiet vad de tycker om saken. För om de är med på vagnen så är det väl klappat och klart som vanligt.
Ja.
Vad tror vi att vi kan vänta oss därifrån?
Ja, det är väldigt...
Vågar de ta en risken en gång till att få bli utsatta för vänsterväljarnas vrede?
Jag tror det är tufft för dem också faktiskt att säga ja till det här Nooshi-tillägget. Alltså vad tror ni? Kommer inte det att bli otroligt?
Å andra sidan har man ju talat om att Centern tappar i opinionen för att de svek den här budgeten. Det är väl lite tidigt att säga det kanske, men...
Nej, men visst, det är ju fullt möjligt. De gillar ju inte att det saknas finansiering. Det är 10 miljarder som inte har förklarats varifrån man ska hämta de pengarna. Och de gillar heller inte att man rundar pensionsgruppen som ju annars sköter det svenska pensionssystemet med syftet just att det inte ska bli ett slagfält för partier som vill vinna val.
Och det var lite det jag tänkte komma till där. Alltså, man skulle ju kunna tänka sig att inom Socialdemokraterna fanns krafter som var lite besvärade av den anledningen. Att man härmed på något sätt öppnar en dörr som man själv mycket aktivt var med och stängde redan på 90-talet. Att pensioner ska inte vara en valfråga, vi ska inte ha den här typen av budgivning. Därför att det kommer leda till skenande utgifter och allmänna problem för statsfinanserna som Socialdemokraterna och inte minst Magdalena Anderssons snitt säger sig värna väldigt högt. Har man släppt det? Ser man att det inte går att hålla fast vid den där kartellen?
Frågar man de borgerliga partierna så tycker de väl redan att Socialdemokraterna har lämnat pensionsgruppen?
Mm. Mm. Precis, i och med tidigare liknande upplägg. Men det finns ju en intern opposition i Socialdemokratin mot pensionsgruppen. Men samtidigt så är det här ju helt klart besvärande därför att den har funnits under lång tid och den har ju haft ett stöd brett. Så att, ja, jag tror att den grejen är tuff för dem.
Jag tänker att det kan vara att pensionsgruppen kan ju ha sägas avvecklats av väljarna redan. När den skapades var det ju samtliga partier på högersidan, alltså de fyra gamla allianspartierna och det absolut dominerande partiet på den rödgröna sidan som ingick den. Det var bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet då, två små partier som stod utanför. Sen dess har det ju hänt en del. Vi har ju nu ett 20%-parti Sverigedemokraterna, vi har ett 10%-parti Vänsterpartiet och vad Miljöpartiet har är väl inte direkt mätbart nu för tiden, men i alla fall. Och de har ju dessutom varit med ett tag. Men vi har ju åtminstone uppåt en 30% i riksdagen som inte är med.
Nej.
Och det gör det ju såklart svårt för de partier som är med att hålla fast vid den här kartellen om att inte höja pensioner, tänker jag.
Nej, det är klart, det sänker ju legitimiteten för gruppen, det är självklart.
Ja, och det gör det ju också mer uppenbart att de som ingår i den har att förlora på... Alltså det här upplägget går ju i grunden ut på att man ska hålla ner utgifterna, att det inte ska bli en valfråga om att höja pensionerna. Men det är klart, om det står två stora partier utanför och båda driver frågan om höjda pensioner så riskerar det ju att bli nästan en självmordskartell snarare än en kartell för sunda statsfinanser. Så ja, vi får väl säga, Socialdemokraterna kan ju ha bidragit, men väljarna var ju, precis som i avvecklandet av alliansen, högst bidragande till att göra pensionsgruppen lite lösare i konturerna kanske.
Mm, verkligen.
Avslutningsvis så tänker jag att vi ändå måste ta upp förra veckans mest omtalade intervju, alltså den som Nyamko Sabuni, Liberalernas partiledare, gjorde i Sveriges Televisions 30 minuter. Vissa, till exempel jag, tyckte att den gick ovanligt bra för Sabuni, medan en hel del andra röster ansåg att det var det största haveri som någonsin visats i svensk tv, eller i alla fall nästan. Filippa, du såg också det här. Vad var din spontana reflektion efteråt?
Nej, men det man kommer ihåg i efterhand är ju den här solfrågan som kom apropå diskussionen om Internationella Engelska Skolans klädkod och vittnesmål om hur unga tjejer skickats hem för att byta om eller fått klä sig i någon stor filtjacka under skoldagen för att de visar för mycket hud. Och hon svarade ändå på ett väldigt tydligt sätt på den frågan.
Ja, hon gjorde det. Vi ska faktiskt höra lite kort här.
Ska skolor få mäta hur långa kjolar eleverna har?
Jag skulle säga att svensk skola har för få ordningsregler snarare än för många, tycker jag.
Ja, det var många som fastnade för eller hakade upp sig på det här och inte sällan kritiskt. Alex Schulman i DN skriver exempelvis så här: Det måste ju vara förödande för Liberalerna. Att partiledaren för ett socialliberalt parti väljer kjolmätarnas sida är väl precis en sån sak som kan förvandla de 2,5% som finns kvar i partiet till 1,5%. Det är nästan intressant att se henne göra så här mot sitt eget parti. Schulman skriver också att hon borde ha svarat att vi tror på människors frihet att klä sig hur de vill. Och Alice Schulman är absolut inte ensam om den här synen på situationen eller tolkningen av den, men jag tror ändå att det finns ett ganska stort tankefel inblandat här och att det i själva verket är precis tvärtom. Alltså Liberalernas kärnväljare är de 2,5% av svenskarna som tycker att prydlighet i skolan är en viktig fråga. Alltså Jan Björklund, Nyamko Sabonis företrädare, han byggde ju en 20-årig politisk gärning runt frågan att man borde ta av sig kepsen i klassrummet. Det var själva motorn i att göra dåvarande Folkpartiet till det parti som hade störst förtroende av alla i just skolfrågan.
Du kan spetsa till det du.
Det finns också ett allmänt missförstånd att socialliberalism betyder att man ska vara snäll och låta folk göra som de vill. Den tolkningen kan man göra, men det har aldrig varit Folkpartiets eller Liberalernas egen definition av socialliberalism. Enligt den så betyder snarare det sociala ledet i socialliberalism att det sociala, alltså det offentliga, alltså staten, tar ansvar för att tala om för folk vad de borde göra och inte, så att de ska leva ett lyckligt liberalt liv. Folk som tycker att man ska få se ut hur man vill i ett klassrum och att det är en viktig fråga, de röstar ju snarare traditionellt på Jan Björklunds skolpolitiska antites, nämligen Gustav Fridolin och hans miljöparti. Dock verkar det inte vara överdrivet många som gör det. Har jag fel?
Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror att det är precis så det är. Och sen var hon ju väldigt tydlig i sitt svar faktiskt när hon sa just det här med att de debattörer på vänsterkanten då som är väldigt kritiska till det här, att de jämförde med hederskultur. Och det är hon ju väldigt upprörd över. Det har sett många andra också som faktiskt tycker att det är en relativisering av hederskulturen som inte överhuvudtaget är på sin plats i sammanhanget här.
Men är inte en kort kjol ändå lite annorlunda från en keps?
Jo, det kan man ju säga. Men om man står som Täbys engelska skola med knogarna hängande eller händerna hängande ut med sidorna, så är det ju en extremt kort kjol det handlar om. Och ja, men det är nog ganska många människor som tycker att det är bra om ungdomar lär sig lite grann hur man klär sig i arbetslivet, och skolan är en arbetsplats för många.
Hade det varit enklare för Sabuni att bara säga givetvis så ska de inte mäta kjolar?
Nej, jag tror att hon vann på sitt svar.
Alltså det är väl olika. Jag har svårt att säga, just givet vilka som kan tänkas rösta på Liberalerna, så svårt att tro att de skulle förlora. Det är väl lite, det låter ju såklart inte bra det här. Samtidigt är det lite svårt att komma runt. Om man tycker att man ska ha en klädkod, då kommer den ju omfatta även den typen av plagg, annars är det ingen klädkod. Det är väl, jag tänker att det är en väldigt praktisk väg ut ur det här för den som vill ha den här typen av regler, vore ju en skoluniform av något slag som är lika för alla, pojkar som flickor, fattig som rik, och som tillhandahålls av huvudmannen. Alltså,
men det vet man väl i länder som har skoluniform, att där kommer kjollängden också liksom hasa upp. Sakta men säkert.
Inte om man har byxor. Jag säger bara, här finns ju alla möjligheter för alla som är intresserade av likvärdig och jämställd och så skola att gå in och grotta i det. För jag hörde till och med ministrar som säger att det var oerhört viktigt att eleverna får uttrycka sin egen personlighet eller något sånt där i kläder. Det tror jag verkligen inte att någon stor bred svensk allmänhet håller med om, att det är nödvändigt att en 14-åring ska göra.
Mm. Och så har vi de här ungdomsrånen på dyra jackor.
Precis, det finns en massa problem som man här med lite mycket enkel socialliberal ingenjörskonst kan komma åt. Så om något så skulle hon väl snarare gått längre, så tror jag att hon hade haft mycket att vinna kanske.
Där har vi en valfråga för Liberalerna.
Nej, men tror ni precis verkligen det? Tror ni skoluniform är en vinnarfråga? Nej.
Jo, jag tror att det kan finnas många föräldrar där ute som skulle tycka att det var jätteskönt att slippa konsumtionshetsen och andra aspekter på klädval och så som annars blir besvärande. Men det är väl igen, alltså finns det 10% som tycker det, men tycker det mycket, så är det ju toppen för Liberalerna. De kan inte vara ett catch-all-parti i det här läget. De behöver hitta några frågor som verkligen engagerar och som de är hyfsat ensamma om. Ja, vi får se. Nyamko Sabuni verkar åtminstone ha inställningen att inte ta några fångar och inte anpassa sig efter några vindar eller något sånt där. Så om det lyckas så lär det göra det med en smäll, och om det misslyckas så sker det också med en smäll. Så det blir spännande att följa oavsett. Hörrni, Helena Gissén och Filippa Rovall, tack för idag för detta distanssammanträde i politikrummet.
Tack, tack.
Tusen tack.
Vi är tillbaka om en vecka varje tisdag eftermiddag ungefär med Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Tack för att ni har lyssnat på oss idag. Ha en bra vecka. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Åh, vad...
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.